God förmiddag. Jag heter Christian Mölk och är pastor och föreståndare i den här församlingen. Känn dig extra varmt välkommen om du är här idag för första gången på gudstjänst. Hoppas att du ska trivas i vår församling. Jag tänkte att jag skulle predika om från apostelgärningarna idag. Och det är för det första en väldigt fascinerande bok liksom, som berättar hur lärjungarna liksom agerade ut tron efter att Jesus hade åkt upp till himlen. Hur de fick ta sina första steg i tron och utvecklas och få prova på. Hur de fick uppleva hur den helige ande ledde dem. För genom hela apostelgärningarna så kan man liksom se hur anden gör saker. Och så får liksom lärjungarna försöka haka på. Och i kapitlet före, i kapitel 2 i Apostlagärningarna, då har de fått ta emot den heliga ande på pingstdagen. Fått bli fyllda med den heliga ande. Och det ledde till att de liksom bildades som församling, kan man väl säga kanske. Det står att de samlades till ordet och till nattvard och till bön. Och de hade en gemenskap liksom. Så de formades som en församling. Sen kommer vi till kapitel 3. Då är det som att den helige ande, alltså ni vet, fadern, sonen och den helige ande. Anden, han är jätteglad över att de har samlats som församling. Det är mysigt och det är fint och sådär. Men nu måste ni ut. Det kan inte stanna kvar i det där för länge. Liksom, utan det är jättebra med församling och gemenskap och bön och bibel. Men nu ska ni ut. Så i kapitel 3 så kommer vi till den här berättelsen. Jag läser de här hela berättelsen. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallas Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå." Han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sen började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid Sköna porten utanför templet, fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Det här är ju verkligen hoppet i Gud på riktigt. Han hoppar där. Men i alla fall. Det första som händer. Det är ju då att Petrus och Johannes går till templet. Klockan 3. 15:00. Den nionde timmen. Och då kanske du tänker så här. Vänta, varför går de till templet? Har de inte liksom blivit församling nu? Är de inte kristna? Varför går de fortsatt till det judiska templet? Men det är inte så konstigt. Alltså den kristna tron är ju en fortsättning på sätt och vis av den judiska tron. Det är egentligen samma sak. Så att de fortsätter är inget konstigt. De var liksom, det var ju som deras liksom stora böneplats. Man gick till templet och bad. Det var naturligt för dem och inget konstigt alls. Men Jesus sa ju vid tidigare tillfälle liksom att man häller inte nytt vin i gamla vinsäckar. Det kommer sprängas då. Det klarar inte det liksom. Så att det kommer komma ett tillfälle framöver liksom i apostlagärningarna så att säga när det funkar liksom inte längre. Den kristna tron på något sätt spränger inte den judiska tron, men de spränger liksom gränserna på något sätt. Det öppnas upp för hedningarna och ni vet, hela den, det är en annan predikan, men det öppnas upp så mycket så att det blir en krock här mellan många av fariseerna och saddukeerna och messianerna då, de Jesus troende. Liksom. Men det är en annan predikan, det är ett senare kapitel. Men jag vill bara säga det, att i början så fortsatte man ju i den judiska tron, såklart. Eftersom de var judar, Jesus var jude. Ingen fel på det. Be till samma Gud. Men jag vill fastna bara här någonstans vid att när du har mött Jesus och fått bli fylld av anden, så är det mycket möjligt att du fortsätter med ditt gamla liv. Men det kommer komma ett tillfälle när du märker att det börjar sprängas gränser här. Det har hänt någonting i mig som jag liksom inte kan stänga in i min tidigare vardag. Är det någon som känner igen det där? Du har kanske ett liv som du har levt. Du har relationer. Du har ett sätt att tänka, ett sätt att vara. Som, det är inte säkert att det måste vara fel på det. Det kan vara det. Det kan vara synd. Men samtidigt, det är någonting inom dig som bara spränger de gamla gränserna. Och som bara vill leva för Jesus. Och det där kommer du möta när du går framåt i din vardag. Att någonting är nytt i mig. Och då måste du välja. Liksom. Ska jag stanna kvar och gå tillbaka i det gamla? Och sluta med det här nya Jesuslivet? Eller ska jag liksom spränga gränserna så att säga? Låta det få bli som Herren vill. Liksom. Jag har själv erfarenhet av det där. När jag mötte Jesus var jag 18 år. Då var jag en vanlig tonåring i Linköping. Festade på helgerna och skolkade på vardagarna. Och så rullade det på liksom. Och jag fortsatte festa. Jag fortsatte dricka en massa öl med mina vänner. Även efter att jag hade mött Jesus. Men långsamt men säkert så ändrades liksom våra samtalsämnen. Jag bara pratade om Jesus hela tiden med mina kompisar. Jag drack öl och pratade om Jesus. Drack öl och pratade om Jesus. Och ni vet ju hur svenskar är. Får man i sig ett par öl, då blir man väldigt nyfiken på Jesus. Så det gick jättebra. Efter ett antal till öl, då vill du inte längre höra om Jesus. För då vill du hitta ett sällskap. Men de där första, då gick det jättebra att prata om Jesus. Då var jag ju, tyckte folk det var trevligt att prata med mig. Men allt eftersom så började jag känna mer och mer hur det kändes fel att dricka alkohol. Så det blev mindre och mindre alkohol och mer av Jesus. Till en grad att mina vänner tyckte inte längre det var roligt att prata med mig. Så till slut så sprängde gränserna liksom. Och vi fick gå skilda vägar liksom, helt enkelt. Och jag valde Jesus. Och ibland får det bli så. Och då får man ta konsekvenserna av det. Men jag vill bara att du ska veta det. Att ibland i vardagen så kommer man till de här valen. Då man helt enkelt måste välja. Vill jag ha det här nya Jesuslivet som jag har fått möta och fått bli fylld utav? Eller vill jag stanna kvar i det som begränsar Jesuslivet? Då är min rekommendation att gå med Jesus. I vers 2. Vid en av portarna in till templet, tempelområdet snarare, som heter Sköna porten, så placerade några personer då en lam man. Och han fick sitta där och tigga pengar då för sitt leverne, för att kunna få mat och så. Och det tycker jag är en märkligt val av namn eller val av port till den här berättelsen. Hur Gud har fört det samman. Att den heter Sköna porten. Tänk liksom, om vi försöker sätta oss in i för en sekund den här mannens liv. Han får sitta vid Sköna porten med sitt inre lidande. Och sitt fysiska lidande. Han får sitta där och titta på människor som får gå in till templet. Som är liksom platsen för Guds närvaro. Han får se hur de får gå in och ha gemenskap med varandra, med Gud. Och få liksom ha det roligt och bra, så att säga. Få leva i sin tro. Där får han sitta ensam med sina fysiska besvär. Det är en konstig bild liksom, och kontraster. Den sköna porten och det yttre vackra templet och det inre lidandet. Att vara så nära Gud och så nära gemenskap med människor, men inte tillräckligt. Och någonstans blir det där en bild på människans generella försök att närma sig Gud i egen kraft. Men det går inte. Det tar stopp. Liksom. Vi kan inte fullt ut närma oss Gud utan Jesus. Men i alla fall. Jag har fastnat för det här med ensamheten. Så nära gemenskapen. Trasigheten liksom. Jag tror faktiskt att man kan vara väldigt ensam. Till och med när man är i kyrkan. Du kanske kommit hit många månader, många år. Och har inte liksom egentligen kommit in i gemenskapen. Du hänger inte med i språket. Du kanske inte har lärt känna någon egentligen. Du vill mer, men du har liksom inte kommit in i församlingen riktigt. Det är inte så lätt att sitta där utanför. Liksom. Du klarar inte att själv ta dig in helt enkelt. Jag tror att vi har ett ansvar, vi som är en del av gemenskapen och känner oss inne. Vi behöver sträcka oss till dem som sitter där. Och bjuda in. Liksom. Det är vårt ansvar. Häromdagen fick jag höra om en som hade bjudit hem en ny person som nyligen kommit till Sverige. Bjudit hem och fira jul. Få fira svensk jul. Det var så inte nyligen där hände, om ni förstår. Men i julas. Vad fin berättelse liksom. Tänk att få uppleva en svensk jul. Det är få förunnat som inte liksom är uppväxna på det sättet. Men i alla fall. Där sitter han. Oförmögen att komma vidare i livet. Beroende av andra. Fysiskt trasig. Utanför gemenskapen. Och så ser han Johannes och Petrus. Och gör väl antagligen som han brukar. Han ber om en gåva. Då står det så här i vers 4. Då fäster de blicken på honom och Petrus sa: se på oss. Och jag har fastnat för det ordet. Jag kollar upp det. För jag har ofta tänkt på den här berättelsen. Det är ju en väldigt speciell berättelse om ett helande. Och jag fastnade för det där ordet. Fäste blicken. Jag kollade upp det på grekiskan. Atteniso. Det är samma ord som på engelska. Attention. Att verkligen se någonting. Att du fäster blicken på någonting. Som när du gjort något dumt och din fru kommer på dig. Den blicken. När hon ser dig. Och du vet att hon ser dig. Atteniso. Och den blicken, jag fastnar för det där. Det är samma ord som används när lärjungarna såg hur Jesus flög upp till himlen. De såg Jesus. Det är samma ord som används när Stefanus dödas. När de stenar honom. Precis innan står det att han får se Jesus i himlen. Är ni med? Det är något speciellt med det där ordet. Atteniso. Attention. Och jag tänker mig att Petrus och Johannes, de såg den där mannen. Är ni med? Det var inte bara att de såg honom, utan de såg honom. Och det där, jag fastnar för det där. Tänk dig liksom när man går på ICA och det sitter någon utanför. Man hejar kanske för att vara snäll. Men man går ju förbi. Eller när man möter någon som man vet har bekymmer när man är ute och går. Och man säger hej men går förbi. Eller när man är här i kyrkan och man vet att någon är i liksom ensam. Och du kanske bara säger hej och sen går förbi. Man ser inte riktigt. Man vet om, men man ser inte. Man stannar inte. Man fäster inte sin blick vid den personen. Men här står det att Petrus och Johannes, de fäste sin blick vid den här mannen. Och sa samma sak till han: se på oss. Och någonstans så tror jag att det här var den helige ande som gav dem den här blicken. Och jag säger inte att vi alltid liksom ser varandra på det här sättet. Men jag tror att vi behöver lära oss det här och bli bättre på det. Att känna igen andens tilltal. Är ni med? När anden liksom pekar på en person: den här behöver du gå och prata med. Den här människan behöver du se. Den här behöver du ringa. Den här behöver du bry dig om. Den här behöver du inte gå förbi. Att få se varandra med andens ögon, med andens blick. Det är det jag tror att Petrus och Johannes gör. Och det är det som leder till det här miraklet. Det är det som är nyckeln. Att vi ser på varandra med andliga ögon. Mannen förstår inte det här. Han tror att han ska få pengar. Då svarar Petrus de här berömda orden: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Silver och guld har jag inte, men det jag har, det ger jag dig. Alltså, det händer ofta att det är inte helt ovanligt att människor som har ekonomiska problem kanske kommer till kyrkan, till församlingen här och ber om pengar. Allt som oftast så säger jag nej. Vi har inte så mycket pengar i den här församlingen att vi bara kan ge till alla till höger och vänster. Det är inte så. Det funkar inte så hos oss. Men det vi har, det kan vi försöka ge till dig. Vi kan be för dig. Vi kan försöka hjälpa dig i ditt bekymmer. Vi kan välkomna dig in i församlingen. Ibland händer det absolut att vi ger pengar om vi tror att det kan leda till något. Liksom, och vi faktiskt kan göra skillnad. Men allt som oftast så är det inte det som vi kan erbjuda. Vi som församling är inte jätterika. Liksom. Men det vi har, det kan vi ge. Vi kan be. Och vi kan hjälpa människor på det sätt som vi tror att vi kan göra. Liksom. Att hjälpa människor in i gemenskapen är en jätteviktig sak. Men då i alla fall, då står det att Petrus griper tag i handen och drar upp honom. Och han blir helad. Tänker ni att det är så här man borde be för sjuka? Ni måste inte svara nu. Det är bara en hypotetisk fråga. Liksom. Men har ni tänkt så någon gång? Jag har gjort det nämligen. Och jag har varit med om det faktiskt flera gånger. Vid flertal tillfällen. Att man har tagit det här som en modell för hur man ska be för människor. Jag har sett människor som har bett för förlamade på det här sättet. Och försökt att dra i dem så att de ska kunna stå upp. Det har inte funkat. Och så har jag ibland funderat på: varför funkade det för Petrus och inte mig? Men jag tror att det som är hemligheten är att det här som Petrus är med om, det är trons gåva. Som det står om i Första Korinthierbrevet kapitel 12. Det här är trons gåva i aktion. När Petrus ser mannen med andens blick, då är det som anden säger till honom. Liksom, han kommer bli helad. Och Petrus förstår att nu kommer anden göra någonting här. Och då kan han dra upp honom. Så det här är alltså inte det normala så att säga. Utan det här är trons gåva, tror jag. Eller jag är helt övertygad om det. Så jag tänker att det vi lär oss från det här, det är att när du känner i ditt ande att nu pekar den helige ande på någonting, då ska du agera i tro och frimodigt. Då, när du känner liksom att nu nu känner jag att den heliga ande vill att jag gör det här. Att jag går fram och pratar med den här personen. Att jag bryr mig lite extra om den här personen. Att jag går ut och bjuder den här personen på lunch. Att jag ringer eller att jag går och ber för den här personen. När du känner det, när anden lägger det på ditt hjärta, då ska du agera frimodigt i din tro. Misslyckas du, okej, liksom. Du bjöd någon på lunch en gång för mycket, liksom. Stackars dig, liksom. Att ni fick ha det trevligt. Men förstår du vad jag menar? Vad är det värsta som kan hända om du blir fel, liksom? Att det inte var anden. Ja, det blir kanske bra ändå. Så jag menar, var frimodig och prova, liksom. Gå i det som Gud lägger på ditt hjärta. Jag har svårt att se att det skulle bli så fel, liksom. Även om det inte var Gud som lade det på ditt hjärta. Men jag har faktiskt varit med om några av de här grejerna. Får jag dra de berättelserna? Eller någon av dem kanske? Ja, det var någon som sa ja. Bra. Ja, men jag har säkert berättat om det förut, för det är ändå fascinerande. När jag var ungdomspastor i Småland, och så skulle jag gå till ungdomarnas kvällsmöte. Vi hade ungdomsgudstjänster varje fredag. Och man skulle gå dit och börja förbereda och ställa i ordning. Och vi skulle ha lovsång och predikan. Och på vägen dit så frågade jag Herren, liksom. Jag bara frågade. Jag skulle predika om ett helande. Så jag frågade, liksom. Vill du göra något ikväll? Liksom, vill du hela någon? Och då fick jag ont i vänster höft och vänster knä. Och jag tyckte det var konstigt att jag fick ont, liksom, på det sättet. Direkt efter att jag hade bett. Så jag tänkte, jag känner igen, alltså, jag har hört folk berätta om att ibland kan man känna sådär att då är det som Gud ska göra. Så jag tänkte, undrar om Gud ska hela någon som har problem med höften och knät idag. Så jag provade det. Jag frågade, liksom, efter att jag hade predikat, är det någon här som har ont i höften och knät? Och så var det. Det var en ung tjej då som hade varit borta från gymnastiken på skolan i gymnasiet då, i 2 år på grund av det. Och hon kom fram för förbön och jag bad för henne. Och bad henne, efter att jag hade bett, prova, liksom, det som du inte kunde göra. Men hon började gråta och sprang ut på toaletten. Hon blev liksom generad av att hon blev så berörd. Så hon sprang ut på toaletten. Hon ville låsa om sig och kunna böja knä inför Gud. Hon hade inte kunnat göra det på 2 år. För hon blev helad. Och hon ville tacka Gud, liksom, själv i ensamhet, liksom, för det här stora undret. Och sen kom hon tillbaka och prisade Gud. Hon var liksom så berörd av att få bli helad så hon vill gå undan en stund. Jag har varit med om flera sådana här tillfällen när man på något sätt agerar i tro och får se ett helande. Det är märkligt, men Jesus gjorde det där i evangelierna. Ni vet, när han säger till mannen med förtvinad hand, sträck ut den. Och det var ju precis det han inte kunde göra. Och så blir den helad när han agerar på det som Jesus säger. Samma sak när Jesus botar hela den lame mannen. Vad säger Jesus till mannen? Ställ dig upp. Men vad är det han inte kan göra? Ställa sig upp. Så det är något med det där. Att man måste agera ibland på sin tro. I det som Gud säger åt oss, liksom. Ja, jag ska inte fastna för mycket vid det där, men det är en fascinerande aspekter av helandet, liksom. När Gud säger saker och lägger saker på vårt hjärta och vi tydligt känner det, agera då på det. Det behöver inte vara ett helande, det kan vara en uppgift som du har för Herren. Som Gud lägger på ditt hjärta, gå då på det och agera, liksom, frimodigt. I vers 8 så står det att han hoppade upp och hoppade runt och prisade Gud. Här märker vi att helandet ledde till både ett fysiskt helande, det var det första naturligtvis. Nummer två, han kunde komma in i gemenskapen. Social upprättelse. Nummer tre, glädje. Det sker någonting på hans insida som tar sig uttryck. Liksom. En förvandling. Han mötte Gud där. Och han kunde inte dölja det. Han sprätter runt av glädje. Det har skett en förändring också i hans inre. Så han prisar Gud. Så fysiskt, socialt och andligt blev den här mannen helad vid det här tillfället. Och det är för övrigt en intressant detalj. Den där porten, som mannen, han hade ju varit lam i 40 år. Sen födelsen, står det i senare. Vet ni att den där porten måste Jesus ha gått förbi många, många gånger när Jesus gått in i templet? Jag antar på goda grunder att Jesus måste ha sett honom och gått förbi. Jag vet det inte, men det är väldigt troligt. Och då tänker jag på dig som har bett till Gud men inte fått svar. Att det kanske finns en lärdom i det också. Att invänta Guds tid, Guds rätta timing. Jag tror att Jesus, när han gick förbi den där lamemannen, tänkte, han ska Petrus få hela. Jag har förberett något här. Jag har tänkt något. Jag har sett dig, men du får vänta lite. Och så gick han förbi där liksom, tänkte Jesus där, ja, det ska bli roligt det där. Det blir Petrus första liksom. Det blir perfekt. Jag vet inte, men så funkar min hjärna i alla fall. Och ibland så tror jag vi bara får säga till Gud, jag fattar att du ser mig. Jag längtar efter ditt svar, men kan du skynda på det lite? Jag fattar att du har någonting du väntar på, men kom igen nu liksom. Vart är Petrus då? Så att, men kom ihåg då att det här var direkt efter pingstdagen. Så Jesus var snabb. Så fort Petrus hade blivit andedöpt, så iväg med dig nu. För det är en kille som jag lovat ska få bli helad av dig. Ja, men i alla fall. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud sen. Och det leder oss till det, nästa grej som det här ledde till. Att det skapade en förundran, en nyfikenhet hos folket. Förståeligt. Det var ett helande offentligt. De hade sett honom och nu var han plötsligt helad. Det är klart att, wow, vad häftigt. Det öppnade dörren för att Petrus i fortsättningen av apostlagärningarna får predika. De samlas runt Petrus efter det här helandet. Och han får predika evangeliet för dem. Så det här miraklet ledde till att dörren öppnades för evangelium. Sen tyvärr ledde det till en fjärde konsekvens. Förföljelse. Men det är också kanske nästa predikan. Men de fick tyvärr då, på grund av det här på sikt då, så blev de förföljda. Så det blev konsekvenser. Ja, där var det slut. Ja, jag ska sammanfatta och så ska vi be tillsammans. Att när du går i din vardag så kan den heliga ande peka på saker som han vill att du ska göra. Han lägger saker i ditt hjärta som du ska gå på. Haka då på det som anden säger eller gör. Och agera frimodigt i det som han lägger på ditt hjärta. Vad det nu än är. En bön, ett helande, en kopp kaffe hemma hos någon. Eller en uppgift som du ska få gå in i. Eller någonting du ska få lägga av med. Vad det än är som du känner i ditt hjärta, det pockar på. Liksom. Anden talar. Du känner det. Du kan inte förneka att det är någonting som han vill. Lyssna på det och gå på det. Liksom. Behöver du hjälp i förbön? Men då ber vi för dig. Vi stöttar så gott vi kan. Men När du då möter, liksom, se, stanna där. Fäst din blick vid den här situationen och se människan. Se problemet, se situationen, se uppgiften, vad det nu är som anden lägger på ditt hjärta. Och agera med frimodighet. För han har lagt det på ditt hjärta och han kommer förverkliga det som han har sagt. Liksom. Och sen kommer det leda till helande, andligt, socialt, fysiskt, allt vad du kan tänka dig. Och det kommer leda till att större dörrar öppnas för evangeliet. Men det kommer också leda till ett visst mått av förföljelse. Det får man också räkna med.